En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Liberalerna, hur står de ut med att vara ett nöd- och näppe-parti? Ett parti som dinglar nere på 2%, som vid val precis klarar riksdagsspärren. Ett parti som folk glömmer bort, som de inte pratar om, som de rycker på axlarna åt. Hur är det att leva i sån ständig skugga? Och vad gör man för att det inte ska börja växa mögel på Johan Persson? I dagens avsnitt lägger vi Liberalerna på operationsbordet och jag vill redan nu varna för att vi kan behöva använda oss av defibrillatorn. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, det har blivit vår sen ni lyssnade senast. Otroligt är det. Men jag heter fortfarande Olivia Svensson och i studion idag finns vår inrikespolitiska kommentator My Råvädder. Hej. Och vår politikreporter Olof Svensson.
Hej.
Som håller på att klä av sig.
Ja, jag tar med min tröja. Nu är jag,
det är så varmt våren här.
Ja.
Det är också varmt här inne. Okej hörni, något det verkligen har hettat till kring är matpriserna. Matpriserna som bara stiger och stiger enligt SCB:s konsumentprisindex. Gurka, kaffe, olivolja, choklad. Listan över allt dyrare produkter växer. Och nu är det många som har fått nog. I sociala medier har man uppmanat till en bojkott av matvarujättarna med start då den här veckan. Och bojkotten får understöd av vänsterledaren Nooshi Dadgostar. Vi rapporterade ju förra veckan hur hon har demonstrerat sitt missnöje genom att till exempel då baka Kristersson-pannkakor. Där hon radade upp hur dyra alla ingredienser har blivit då sedan regeringen tog makten. Och hon har fortsatt sitt korståg sedan dess. Vi ska höra vad hon sa i SVT häromdagen.
Det har blivit 30 000 kronor dyrare för en barnfamilj att handla när man jämför med när Ebba Busch viftade med falukorven och lovade att sänka priserna. Och vinsterna idag hos de stora matjättarna, de rusar samtidigt som kunderna är fattigare. Politiken måste in och göra någonting och regeringen gjorde inte någonting utan de fikade med matjättarna, det hjälpte inte. Så nu återstår, skulle jag säga, konsumentmakten och att konsumenterna reagerar på detta.
Gör Dadgostar rätt som dundrar vidare i det här ämnet? Alltså, tror ni att det är rätt väg att gå politiskt för Vänsterpartiet?
Ja, det tror jag. Alltså, hennes huvuduppgift är ju att kritisera regeringen och det här är ju verkligen någonting som påverkar folks vardag. Så det tycker jag att... Det hade varit tjänstefel om hon inte hade gjort som hon gör.
Men är det tjänstefel då av de andra att inte vara lika mycket ute som hon är? Alltså de andra oppositionsledarna?
Det är enklare för Vänsterpartiet eftersom de har ju traditionellt också, de har ju en kritik av kapitalismen och hur samhället är uppbyggt. Så att om det är någon som ska stå på barrikaderna så är det ju hon i det här läget.
Jag tror att, jag har verkligen varit förvånad av att det inte är fler partier som är ute, inte just det här med bojkott, men i debatten kring hur ekonomin påverkar vanliga människor, där är ju det här en del av det, alltså hur dyrt det har blivit. Det gäller ju inte bara mat, utan det gäller ju många delar av liksom, boende eller levandets omkostnader. Och jag har verkligen förvånats av att Socialdemokraterna inte har varit mer aktiva och att de låter Nooshi Dadgostar vara den som står på barrikaderna och driver de här frågorna mot regeringen. Jag tycker också det är konstigt att Sverigedemokraterna inte har varit med på den här bollen. För de är ju ett parti som är väldigt bra på populism. Och då menar jag populism i den positiva bemärkelsen här. Alltså bra på att hålla örat mot marken och uppfatta saker som är viktiga mot människor. Och driva politik på de områdena. Så att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har varit så tillbakadragna i den här debatten. Det har jag förvånat mig.
Ulf Kristersson å sin sida, han meddelar att han kommer att fortsätta handla som vanligt.
Förlåt, när handlar han?
Nej, jag vet. Alltså, det är ju...
Men det är bra, att han säger att om han hade behövt handla då skulle han ha handlat som vanligt.
Det är inte han som springer till 7-Eleven och köper mjölk, det är det absolut inte. Inte heller hans fru Birgitta, nej. Men han vill då inte bojkotta svenska företag. Det tycker han är viktigt. Däremot är vi i regeringen oroade över de höga levnadskostnaderna. Därför har finansministern och landsbygdsministern kallat till sig matvarujättarna för ett samtal, säger han då. Och det har man ju hört förut. Vi kallar upp dem för ett samtal.
Det är ju i eftermiddag som det här samtalet ska äga rum.
Ja.
Så vi får väl se vad som kommer ut efter det.
Men oavsett vad, alltså räcker det med samtal för att liksom rädda sig ur folkets vrede? Kan det leda till någonting?
Förra gången så menar ju regeringen att samtalen fick stopp på höjningen av matpriserna. Alltså det var ju väldigt, verkligen tillfälligt. För de har ju ökat sedan dess igen. Så att, nej, jag tror inte man ska lägga för mycket förhoppning på det här, utan det handlar ju mer om att signalera att man faktiskt gör någonting och tar det på allvar. Men det är klart att det måste finnas politik bakom det också om det ska få någon långvarig effekt.
En sån här sak har väl ändå potential att växa till ett riktigt stort missnöje, tänker jag, med tanke på att det är så dåliga tider. Vi har ju precis läst att bankerna ska höja räntan igen. Och, alltså, kan det bli en riktig liksom, sådär, en valfråga, tror du, Olof?
Ja, det tror jag. Många röstar ju med plånboken, speciellt i när det är mörkare ekonomiska tider. Så det tror jag. Sen är det också, det är lite ett problem för just den sittande regeringen, om man det här att börja begränsa i konkurrens och sådär, det rimmar ju inte riktigt med klassisk moderat politik, men på något sätt så har man ju här ändå, man delar ju samma problembeskrivning som Vänsterpartiet, att det är för ett par stora jättar som har för mycket makt i vad det gäller mat, ja, den mat som kommer ut till affärerna. Frågan är bara hur man då ska göra så att det blir bättre konkurrens. Jag har inte riktigt sett något uttalande från regeringen om vad man faktiskt vill göra.
Jag tror också att det finns någonting här som politiken brett verkligen missar att plocka upp, och det är ju fattigdom och utanförskap. Alltså människor är fattiga. Och det finns människor som jobbar och ändå inte har råd med livet nödtoft. Och det är ju en växande grupp, och de röstar också. Inte i tillräckligt stor utsträckning, utan vi vet ju också att det här är grupper som då kanske inte lika ofta går till valurnan som mer högutbildade personer. Men så jag säger väl att det här är väl någonting man borde jobba för mer om man är ett parti på vänstersidan. Att få de resurssvaga i samhället att engagera sig och kraftsamla liksom demokratiskt och gå och rösta. Och det skulle ju också vara en insats för demokratin. Och där tycker jag att de politiska partierna, alla politiska partierna, har lämnat de här grupperna lite vind för våg.
I helgen som gick var det ju Moderaternas Sverigemöte i Karlstad, som ni också vet om ni lyssnade på förra veckans avsnitt. Vi flaggade då för att bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa kanske kan vara ett kommande partiledarämne för Moderaterna. Den diskussionen missade du, Olof, för du var inte med i det avsnittet.
Nej, det var jag inte.
Nej, men du känner ja. Nej, ja.
Ja, det tycker jag att man har hört ganska länge, att han nämns. Inte nu, men att han då, ja, när han har växt till sig ännu lite mer.
Ja, vi propagerade faktiskt lite för det.
Men var det mest du som gjorde det?
Okej, ja. Nu ska vi inte revidera historien. Men jag undrar, tog han någon plats på Sverigemötet, My? Hade han vind i segeln?
Han var toastmaster på kvällens festligheter.
Du ser.
Som vi inte fick vara med, ja, ska tillägga. Så jag vet inte hur han utförde det uppdraget.
Du fick inga hemliga videos?
Nej, det fick jag inte. Nej, och jag tror att det är ändå nog alltid det är bra att vissa saker får de ha för sig själva.
Hur var den så kallade stämningen då, My?
Ja, men den var ju god, och den var också särskilt god eftersom de hade gjort mätningar som visade hur nöjda de var. Och det är ju alltid roligt när människor säger så här: titta nu har vi mätt här att vi är så otroligt nöjda och glada. Och
vill Moderaterna internt menar du då?
Precis, Moderaterna internt. Ah, ja. De är ju ganska nöjda och glada. Och det tänker jag är ju också lite verklighetsfrånvänt, för att så himla bra går det ju faktiskt inte för Moderaterna. Det går inte dåligt, men det går ju faktiskt inte heller bra. Så att det borde ju egentligen stressa dem mer än det verkar göra just nu.
Och på tal om stressade partier. I helgen som kommer är det då dags för Liberalerna att inta Karlstad, Moderaternas regeringslillebror. Och Liberalerna ska då ha sitt årliga liberala riksmöte, som det heter. Tjusig titel. Ni ska ju båda packa kappsäckarna och tuffa dit med tåget My och Olof för andra helgen i rad alltså, i Karlstad. Men en helg med Liberalerna då? Beskriv den för folk som inte vet, folk som inte har koll. Hur är en sån helg?
Det är lite samma form som för alla partier. De möts, de dunkar varandra i ryggen, de har lite fest. Och i Liberalernas fall så brukar det också alltid inkludera lite självspäkning. Och jag har gjort en liten shortlist på hur de olika partierna ser ut. När jag satt igår och funderade över hur en helg med Liberalerna skulle vara, då landade jag i att det jag ser framför mig, det är ju en många unga män i kostym. Och att jag inte riktigt kunde komma fram till hur de klär sig till fest, eller framförallt kvinnorna, hur de klär sig till fest. För alla partier har ju en egen stil. Och då var jag tvungen att göra lite anteckningar på hur den stilen ser ut. Så om jag får dra den nu.
Spännande.
Okej, så får du, Olof, säga till om det är någonting som du vill lägga till eller dra ifrån. Sverigedemokraterna. Lös ögonfransar, mycket hud, många tatueringar. Det ska jag säga är unikt för det partiet. Moderaterna. Många så här klänningsfodral. Och ni får komma ihåg att alla män ser typ likadana ut.
Ja.
Så att det är mest kvinnornas stil egentligen här som vi är inne på. Sossarna. Tänk moderiktiga kaftaner, gärna färg, gärna mönster, röda läppar. KD. Glittrigt. Fokus på hår.
Intressant.
Bra hår i KD. Miljöpartiet. Vintage-mode. Det kan vara 50-tal, 60-tal, 70-tal. Allting du kan hitta i en så här välkurerad second hand butik. Vänstern, röda läppar, klär inte upp sig. Och jag skulle säga att stilmässigt då så är liksom V och KD varandras totala motpoler. Om man tänker på så två klädkulturer som verkligen inte möts. Och Centern kan inte säga vad som är stereotyp för Centern. Jag skulle säga att det är för brett för att kunna ge liksom en så här beskrivning av hur partiet ser ut när de går till
gröna blusar.
De gillar ju gröna nyanser, absolut. Men förutom det ska jag säga att det finns ingen tydlig stil.
Men Liberalerna då?
Ja, men det var det jag inte visste.
Nej,
jag tänkte också så här att nu kommer jag ju få reda på det i helgen.
Och då måste du berätta det
så
nästa
torsdag. Så får jag återkomma nästa vecka och berätta om hur man klär sig när man ska gå på fest och när man är liberal.
Det här var väldigt, väldigt spännande.
Ja, verkligen. Alltså.
Någonting som du vill lägga till och dra ifrån?
När jag ser en liberal framför mig så tänker jag ofta att de har kanske lite utmärkande glasögon. Tänker jag fel?
Alltså, lite
mer än de normala stillösa bågarna.
En uttänkt båge?
Ja. Precis, kanske en prickig leopardfärgad, en vit.
Ja, men det är en bra spaning.
Mycket spännande.
Vi får fortsätta med det i helgen.
Nu måste vi gå tillbaka till vårt manus här, hörni. För jag såg att schemat är väldigt späckat under den här helgen. Alltså det är litervis med seminarier och programpunkter. Ingenstans hittade jag dock en programpunkt med den viktigaste frågan. Varför går det så dåligt för oss? Liberalerna alltså. Och då undrar jag, är det inte ett parti som vågar prata om de riktiga problemen?
Jag tror att det är...
Det blir tyst.
Det hade kanske varit en lite tråkig programpunkt. Alltså, nu ska de ändå träffas och vara glada ihop. Och det är ju heller inga beslut som ska tas, utan man ska bara diskutera och man ska lära känna varandra på nytt och träffa någon liberal från yttre Källehult som man inte har träffat på många, många år.
Och då ska man bara prata om trevliga saker.
Precis.
Ja, jag tror att det är fel väg att gå. My, vad säger du?
Men jag skulle säga att det här ändå är ett parti som vågar prata om sina riktiga problem. Alltså just det här med självspäkandet. Och i större utsträckning än något annat parti. Och under alla de här rubrikerna vad de ska ha seminarier så ligger ju ändå frågan varför det går så dåligt för oss. Det handlar ju om att liksom hitta en liberal väg framåt.
Den är bara inte uttalad, menar du?
Den är bara inte uttalad, men den ligger ju ändå i nästan varje programpunkt. Att vi behöver prata om vilka vi är och vilka vi ska vara framåt. Och det skulle jag säga ändå handlar om att våga prata om de riktiga problemen.
Sure, sure. Men vi vågar vara lite mer franka här i en runda till. Och uttala det liksom. Och vi vågar även titta på siffrorna utan filter eller såna här coola glasögon då som Liberalerna har. 2,8 procentenheter hade partiet i Aftonbladet Demoskops senaste mätning. De har knappt varit över 3 procentenheter det senaste året och är alltså en lång bit från riksdagsspärren med andra ord. I januari hade de 2,2. Vilket ju är någon form av defibrillatornivå. Så jag vill gärna liksom ha ett konkreta svar eller ett försök på svar på varför det går så dåligt för Liberalerna. Jag vill alltså inte ha en C-uppsats utan liksom, det kan vara en känsla bara. Olof?
Min känsla är att de helt äts upp av Moderaterna och Sverigedemokraterna och att de har lite tappat sitt existensberättigande i Tidösamarbetet.
Alltså deras egna analys är ju att de varit för otydliga med vart de står i politiken. Och att de inte har kommunicerat hur, alltså sina positioner. När de har gjort förändringar så har man inte kunnat kommunicera det på ett bra sätt. De har inte heller haft svar på sånt som väljarna tycker är viktigt. Och det ska man tillägga att det här är i och för sig tre slutsatser som de flesta partier gör när det går dåligt för dem. Att de säger att de har varit dåliga på att kommunicera. Men för Liberalerna handlar det ju också om att omdefiniera sig framåt. Och det kommer de ju att presentera på det här mötet i helgen. De håller ju på med någon slags projekt här där de ska ta fram en ny riktning och en ny samhällsanalys. Och då har de tittat på hur man som liberalt parti då ska tackla samhällsproblemen som man står inför. Det man har kommit fram till det är att man ska se annorlunda eller vara tydligare med att man ser, numera ser annorlunda på statens roll i samhället och också i rättspolitiken. Att det har ju varit mycket hårda tag och att man har liksom varit lite flaxiga där. Det har varit interna debatter om visitationszoner och anonyma vittnen, men nu har man lämnat det bakom sig och man menar att man måste vara mycket hårdare i rättspolitiken. Men vad det landar i för faktiska politiska förslag, det kommer vi väl att se då de närmaste åren fram till valet.
För det är ju egentligen ett parti som har rätt mycket potential. Alltså framför allt för att de ändå sitter i regeringen. De har flera profilerade politiker och framförallt ministrar. De har inte den mest impopulära partiledaren, även om Johan Persson ligger ganska långt ner i förtroendelistan. De äger några frågor som väljarna tycker är viktiga. Skolan. Har de någon annan fråga där de har väldigt högt förtroende med?
Nej, det är väl det är bara skolan.
Okej. Då äger de en fråga i alla fall som väljarna tycker är viktig.
Vad de önskar att de ägde med var är ju klimatfrågan, där de ju också har en minister.
De har ju ministern där.
Och jag tror också att nu försöker de ju ta någon slags steg framåt när det kommer att handla om välfärden. Att det ska vara en, och då är det inte bara skolan utan också andra välfärdssektorer.
En sak som man ju definitivt undrar i förhållande till de här låga siffrorna, det är ju hur mycket veligheten och slitningen vad gäller samarbetet med Sverigedemokraterna. Alltså hur mycket har den slitningen då påverkat partiets siffror? De samarbetar ju i Tidö, men Liberalerna har sagt att de absolut inte vill sitta i samma regering som Sverigedemokraterna. Alltså det är ju liksom ett pågående härke bara. Vad tror ni? Hur mycket har det påverkat?
Utan att ha några liksom faktiska siffror på det hela eller något mer expertutlåtande så tror jag att det har påverkat. Det tror jag, för att det här är ju ändå ständigt återkommande för Liberalerna. Det är ett problem att delar av partiet inte tycker om SD och nu tvingas de samarbeta med SD. Det skapar ju såklart slitningar.
Vad de gör nu med det här projektet, jag tror att Olof vill prata lite mer om det som kallas Selma.
Det ska vi komma till snart.
Ja. Det är ju att man försöker ju på ett sätt konsolidera den här smärtsamma upplevelsen som har varit att gå in i Tidösamarbetet. Att ta ett avstamp från det och säga, ja det finns vissa smärtsamma kompromisser eller vägval vi har gjort, men flera av de sakerna vi har gjort har ändå varit bra för oss, och nu måste vi titta framåt och ha liksom en, inte bry oss så mycket om det som har varit. Och jag tror att det vi har sett den senaste tiden i Liberalerna, det är ju att man på många sätt försöker ha, ja, ska vi säga att man försöker göra sig av med de värsta kritikerna? Skulle man säga det här med Anna Stavrings nya jobb, ska man beskriva det som det?
Ja, hon är åtminstone inte längre en liberal riksdagsledamot. Sen exakt hur det gick till när hon lämnade den posten, det har vi ännu inte riktigt fått
veta. Det är helt i dunkel. Men, ja. Men man har haft interna diskussioner, man har haft intern kritik. Och det har man under de här två och ett halvt åren som vi har haft tidigare samarbetet. Det har man ju liksom långsamt chippat bort. Så att det är en lite ny verklighet som Liberalerna står inför nu, framåt.
Jag tycker ändå vi ska gå in på persongalleriet här nu. För jag är ju ändå mest intresserad av människorna. Sån är jag.
Människorna bakom.
Mm, precis. Vi börjar med överhuvudet då, Johan Persson, som har suttit som partiledare sedan den 8 april 2022. Grillkungen med en svada som partiet ändå har lyckats strama upp lite under de här åren. Han är liksom inte bara sådär loll med lite grodor här och var längre, eller hur My?
Nej, men det är ju också synd, för att det här med loll är ju ändå hans mer sympatiska också.
Behöver vi förklara för våra äldre lyssnare vad loll betyder, My?
Ja, men det är väl laughing out loud betyder det, men det betyder ju att man, som han gör, att man liksom skämtar hela tiden, man tar livet med en klackspark. Mm. Det tror jag i och för sig inte att Johan Persson gör, men han är ju en notorisk skämtare.
Man kan säga massa saker om Johan Persson, men det här med att han ändå verkar ha någon form av genuinitet och en odiskutabel social förmåga, det tycker jag ändå är en kvalitet. Alltså han verkar ha svårt att spela någon annan än sig själv. Tycker du att han använder de egenskaperna på rätt sätt så här några år in i partiledarskapet, Olof?
Ja, ibland så tycker jag att han gör det. Ibland så kommer det fram. Han är ju likeable på ett sätt som jag tror att han som bottnar i att han är sig själv. Alltså, jag tror att många upplever att han inte gör sig till. Och när de sidorna kommer fram bäst, det är nog att när han får spontana frågor så är han rätt duktig.
För då kan han bara svara utifrån sig själv? Han försöker inte hitta på en massa grejer, eller?
Nej, det skulle jag säga.
Ja, det är trevligt.
Jag tror också att den här personligheten, den skakar ju om lite ibland. Men jag tror att den har varit bra under den här tiden. För att han har ju lotsat partiet genom en väldigt svår fas och tid. Det här med samarbetet med Sverigedemokraterna. Och nu också då att omdefiniera partiet framåt. Och jag uppfattar ju den här omdefinitionen också som att de kanske ska vara öppnare för samarbeten på olika sätt. De har ju fortfarande ett beslut på att man inte ska sitta i samma regering som Sverigedemokraterna. Men jag tror att det finns vissa tankar kring att man ska vara lite mer flexibel i alla fall i hur man ser på det där. Och jag tror att det är lättare att ta sig igenom svåra tider som ett parti om man har en partiledare som folk genuint gillar och att de litar på honom. Att det man ser är det man får. Det finns liksom en helt annan transparens och ärlighet då när man går igenom någonting som är komplicerat.
Vi har ju sett en del rubriker kring Johan Persson på ganska kort tid. Det handlar om tre helt olika ämnen, men det har då varit att skådespelaren Hugh Grant hyllade Johan Persson på grund av det här med mobilförbudslinjen som ju Persson tycker är väldigt viktig. Sen tappade Johan Persson bort sitt pass på ett flygplan, eller glömde sitt pass, det fick han sen tillbaka. Och sen så har han gjort Iran arga och det blev uppkallat folk till någon ambassad. Vad var det som hände där egentligen?
Johan Persson hade uttalat sig om den här fängslade svenska forskaren Ahmad Reza Jalali.
Så var det. Och det tyckte inte Iran var bra. Nej. Men om vi säger de här då tre ganska färska rubrikerna angående Johan Persson, ser ni någon gemensam nämnare i dem? Vad säger de om honom?
Att han är en charmig slava kanske.
Lite likeable, lite slarvig, men också rör upp känslor. Det är väl tre egenskaper som kanske inte är helt fel om man är politiker. Slarvig kan man väl säga, diskutera om det är bra.
Det har vi ju lärt oss den senaste tiden att det inte är bra.
Hur stolt var han över att Hugh Grant tyckte att han var en god kille? Måste ju varit så.
Han har utnyttjat det för lite tycker jag, men det kanske är för att jag är en sån Hugh Grant-fan.
Jag är också Hugh Grant-fan, det får man faktiskt vara. Vi går till Romina Pourmokhtari. Det var en person som sa så här till mig häromdagen. Var är hon? Så jag tar med mig den frågan till er. Alltså, var är klimatministern? Håller ni med om att hon är osynlig?
Ja, hon är i alla fall inte på när klimatpolitiska rådet ska presentera sin rapport idag.
Nej, jag läste det.
Det har hon tackat nej till.
Precis, och det var ju då, hon fick ju så mycket själv förra året när hon var med på den här dragningen. Är det därför hon vågar inte komma igen, eller?
Nej, men alltså ur en mänsklig synpunkt så skulle jag säga att man förstår henne. För det har inte varit roliga tillställningar de senaste åren.
Men är det inte pinsamt att inte komma?
Ja, men det är lite svagt att inte göra det. Men det är klart att det här, det svider. Och det har varit riktigt så här, man liksom trycker in sina naglar i handflatan när man har sett det de senaste åren, för att det har varit ganska jobbigt att titta på. När hon har tagit emot den här rapporten och sen ska stå och svara på frågor och den här liksom djupa, allvarliga kritiken som regeringen får för sin klimatpolitik.
Ja, för det ska ju vara en programpunkt på Liberala riksmötet i helgen i alla fall, som heter Regeringens klimatpolitik. Från nationella åtgärder till europeiska lösningar. Nu pratade jag stockholmska. Och det ska då vara ett seminarium som förklarar klimatpolitiken och klimatmålen. Ja. Hur går det för regeringens klimatpolitik, Olof?
Nej, det går ingen vidare alls. Utsläppen ökar och de får ständigt kritik från den här typen av klimatorganisationer eller expertorganisationer. Så som Romina Pourmokhtari förklarade detta är ju att det kommer vara så här ett tag nu tills alla åtgärder är igång. Till exempel kärnkraft, då kommer utsläppen att sjunka drastiskt, men att vi nu får leva med lite högre utsläpp ett tag.
Och till dess kommer hon att vara osynlig helt enkelt. Tills hon har något positivt att komma med kanske. Till ett positivt resultat att visa upp.
Ja, det kanske är lite väl länge för henne om hon ska, bli ihågkommen hos allmänheten. Ja,
den som lever får se. En annan högt uppsatt liberal är ju Mats Persson som numera är arbetsmarknadsminister och som vi hört lite av senaste tiden i samband med Northvolt-konkursen. Vi såg honom också i skyddsväst i Rinkeby. Det var kanske inte hans mest lyckade drag. Vad är er bild av hur han lyckas med sitt jobb, Mats Persson?
Ja, men det går också jättedåligt.
Ja, arbetslösheten är ju på 10% enligt vissa beräkningar och det är ju extremt högt och det är ju hans portfölj.
Arbetslösheten är ju också ett stort problem för regeringen eftersom deras ekonomiska politik bygger på tillväxt. Att det är tillväxten som ska göra att det finns pengar att rusta upp försvaret, bygga infrastruktur, alltså alla de här stora satsningarna som ska göras. Försvaret kommer väl att komma besked de närmsta veckorna om att det kommer att ske andra investeringar eller andra sätt att rusta upp försvaret också med förmodligen någon slags lån eller sådär. Men att det ändå är grunden att människor måste jobba och då ser det ju väldigt illa ut med den här rekordhöga arbetslösheten och att så lite görs.
Finns det några andra liberaler som vi behöver och bör prata om tycker ni?
Ja, men det känns lite elakt att inte nämna att de har bara två ministrar till. Lotta Edholm som är skolminister på förledad fråga. Och sen så har vi också Paulina Brandberg, jämställdhetsministern, men också känd för 2024s mest efterlängtade comic relief med bananskandalen. Och det tycker jag att man kan nämna henne bara för det. Vi behövde verkligen någonting som var märkligt men lite komiskt.
Det gjorde vi. Det var en god insats. En gång i tiden var ju Liberalerna ett stort och starkt och stolt folkparti och framgång brukar ju handla om att ha relevant politik. Finns det frön till relevant politik hos dagens Liberalerna?
Ja, men alltså de har ju politik för alla områden, men någonting som verkligen fått uppmärksamhet är det här arbetet med mobilfria skolor och det var ju en av anledningarna till att Hugh Grant hyllade Johan Persson också. Och där tror jag att ganska många delar deras uppfattning helt enkelt och tycker att det här är viktigt.
Ja, det här med att skolan ska tillbaka, jag såg att det också är ett seminarium under helgen. Är det inte så att de kanske borde satsa sina kort på skolan?
Jo, alla kort. Och det gör de ju också till viss del. Mm. Sen vill de ju såklart inte bli ett enfrågeparti, för det brukar ju sällan landa väl. Men det är klart att de har ju tydligt profilerat sig i skolan, det märks ju.
Fast Olof, om de har 2,8%, då kanske de egentligen borde bli ett skolparti.
Ja,
förstår du hur jag tänker då?
Jag förstår precis hur du
Vi
tänker.
Vänder på kronan så att säga.
Jag skulle tro att de menar att de är ett skolparti. Men det är ju oroväckande att du säger att de borde bli det. För att om du, inte ens du har uppfattat det.
Jag har uppfattat att har de är varit... intresserade av skolan. Men om man har 2,8% så kan man ju liksom, ja.
De är ju ansvariga för 2 områden här som är väldigt folkliga egentligen. Skolan och arbetsmarknaden. Mm. Alltså 2 politiska områden som skär rakt in i varje människas liv. Och det är ju ett dåligt betyg att man inte har kommit ut mer i det, eller att man får större plats eller att man kan visa på större politiska framgångar på de områdena. Skolan är mycket, mycket bättre, absolut. De har ju också rätt mycket stora satsningar på skolan framåt i hur man tänker ideologiskt. Att man har gått hela varvet runt den här friskolereformen och kommit fram till att det är en dålig reform. Och det här med att skolan ska tillbaka, det handlar ju om att man vill ha större statligt inflytande. De vill ju för övrigt till och med förstatliga skolan, men de vill ju också då ha liksom en kontroll av ägandet och vilka som får driva skolan, mycket hårdare kontroller man har idag. Så att man i stort sett vill man att det ska leda fram till att man inte har så många friskolor. Och att man till exempel kanske inte har religiösa friskolor. Och det är det man menar liksom en starkare statlig närvaro på skolans område.
Olof, om vi ska gå in på det här som vi nämnde i början av avsnittet, att partiet har då någon slags nytt visionsprogram. De kallar det för Selma Vision. Vad är det?
Det är en vision där de då ska ta fram politikutveckling på ett antal områden, och det är döpt efter Selma Lagerlöf som då var med och grundade Liberalerna. Sen så läste jag också att partisekreteraren sa att Selma är ett ganska populärt namn att ge till bebisar. Så att de då alltså tycker
de,
att...
de kämpar på.
Ja, vad kan de göra för politik för de som heter Selma idag, sa han ungefär.
Aha,
Som så ofta med Liberalerna så har det här också gett upphov till inre stridigheter, eftersom man då frågar sig huruvida Selma Lagerlöf skulle ha ingått ett samarbete med Sverigedemokraterna eller inte. De som då är kritiska till detta samarbete menar på att Selma Lagerlöf skulle aldrig någonsin ha gjort detta, och att det här bör ingå i visionen.
Det låter lite som en diskussion som man inte riktigt kan vinna på andra sidan, eftersom ju Selma Lagerlöf inte lever längre.
Men, nej, det är svårt.
Ja, det känns svårt.
Men de menar ju också att Selma Lagerlöf var en person som när liberala världen utmanades i världen liksom skapade liberala partiet som en motkraft. Och att det är det som man, liberalerna ser sig själva nu. Alltså de är ju, man kan säga mycket om liberalerna, men de är ett litet parti med väldigt stora visioner för sin egen roll i det politiska landskapet.
Det kanske är tur det.
Ja, och då menar de ju att de ska vara en motkraft till det här antiliberala som liksom sveper över världen nu, det här liksom mer konservativa politiska inriktningen. Och där menar man att det står ju Selma Lagerlöf för då, den här liberala kampen i en tid av konservatism.
Men det här med relationen till Sverigedemokraterna är ju en knäckfråga, eftersom det snart är vi ju där, det är ju val 2026. Vad har egentligen Liberalerna för alternativ? Det Nej, har vi de ju har ställt ju, oss många gånger den frågan.
De har ju inget alternativ. Det är ju att i så fall bryta med Tidöpartierna och söka sig till Socialdemokraterna istället. Men det ser jag som väldigt otänkbart. Tidö-samarbetet har ju, det har ju, säger Liberalerna själva, att det funkar väldigt väl, och de är väldigt nöjda med det här samarbetet. Sen finns ju här problemet då att SD kräver att få vara i regering, och Liberalerna vägrar att låta SD komma in i regeringen.
Kan det bli tydligare efter helgen vilken väg partiet ska ta? Vad tror du, My?
Jag tycker att det finns ett frö i det här Selma-projektet där man säger att man har haft för lite, sysslat med för mycket typ teori och för lite praktik och varit för lite pragmatisk. Och det här med pragmatism i politiken, det brukar ju nästan alltid betyda att man ska ta en göra ett smärtsamt vägval för att man får mer inflytande och makt av det vägvalet, trots att man egentligen principiellt skulle velat att det var på något annat sätt. Och det finns ju i det här projektet, och även om Johan Persson inte alltid vill svara på frågor, och jag tror inga liberaler kommer vilja prata om SD-frågan kopplat till det här liksom projektet, så är det klart att det finns någonting i det, när deras självkritik handlar också om att man inte har varit tillräckligt pragmatiska, att man ska kunna omvärdera hur man ser på samarbeten med olika partier. Och sen vad det betyder i förlängningen, det tror jag att vi får reda på om typ ett år, eller kanske till hösten när man börjar liksom rusta sig för valrörelse. För att det är ju ändå så, som sagt, Liberalerna, de är ju ett litet parti med stor självkänsla, men de är max 4% och Sverigedemokraterna kanske är 20, kanske 20 plus däromkring. Och att det är Liberalerna som tvingar Sverigedemokraterna att stå utanför regering nästa gång, det är väl highly unlikely. Det är väl rimligare i så fall, eller större chansrisk att det blir tvärtom.
En programpunkt i helgen heter Hur ska vi göra Liberalerna roligare? Det tyckte jag var väldigt roligt. Så jag tycker att vi ska ta oss an den här roliga frågan åt partiet. Redan innan seminariet har startat så har de något att utgå ifrån. Man kan säga att vi gör dem en tjänst.
Man måste ändå säga att det är ett parti med självdistans som har en sån programpunkt.
Ja, och jag gillar också det du sa om att de hade hög, alltså bra självkänsla. För det är ju en jävla tur. Tänk om de hade varit ett litet parti med dålig självkänsla.
Ja, nej, för Kristdemokraterna om hur det är. Det blir inte trevligt.
Nej, det blir inte bra. Nej. Men så de vill bli roligare. Jag tycker det känns jättebra tänkt av dem. Om vi då ska ge dem konkreta tips, My, du får börja.
Jag tycker att Johan Perssons tvångsmässiga skämtande måste få större plats.
Ja, 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 ja.
Jag tänker att stand-up, touch på framförande, tal,
bara roast. Att
han är, roast, bara att han är ute bland människor och liksom showar. Det låter som att han inte gör det redan, och det gör han ju. Men jag tänker att det också skulle kunna vara mer, att det liksom är det. Kom och lyssna på Johan Perssons stand-up. Alltså det skulle vara ett mycket roligare sånt där medlemsmöte än de har idag.
Ja,
när de bara ska svara på frågor. Det hade varit otroligt. Det efterfrågar jag direkt.
Skitbra tips.
Talman, tack för att vi inte osynliggör äldre män.
Olof?
Jag tycker att de ska värva Carl Bildt. De har ju hans hustru har ju redan blivit liberal.
Ja. Ja.
Och jag tycker att han är en person
Carl Bildt
som
är väldigt rolig.
Mm. Han är rolig. Jag hörde i radion, han var intervjuades två månader sedan i radion, och då var ett jäkla liv där han stod vid telefonintervju, och så kom det fram att han stod i Indien och pratade på någon gata, var ljud och tutor överallt, och då bara att se den bilden att Carl Bildt står där omgiven av massa indier. Jag tycker, ta en bild på honom, tryck upp detta på valaffischen och gör som Carl Bildt, rösta på Liberalerna. Det kommer vara kul och framgångsrikt.
Det är så roligt att du tog upp det här med Carl Bildt, för mitt tips är nämligen att de ska dra fram Anna Maria Corazza Bildt mer, alltså det vill säga hans fru.
Ja, vi tänker likadant.
Ja, för hon är fruktansvärt festlig. Att bara det att hon engagerade sig för surströmmingen när hon är italienare tycker jag är jätteroligt. Och sen vill jag också lägga in Martin Melin, som ju ett tag var deras rättspolitiska talesperson.
Som fortfarande är det, vill man kanske
lägga till. Som fortfarande är deras rättspolitiska talesperson och som pratar om Gucci-kepsar och God knows vad han gör. Han är fruktansvärt festlig. Och så tycker jag också att det här med bananerna som du nämnde innan, Paulina Brandberg. Alltså mer om henne.
Ja, men
mer
det kanske är det som det är. Alltså det är comic relief alla behöver. Och ja. Liberalerna, ni är de som har potentialen.
Otrolig potential.
Mm, verkligen.
Mer loll. Bra. Varsågoda Liberalerna. Hoppas ni får en trevlig jobbhelg, My och Olof. Och så hörs vi igen snart.
Hejdå.
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 Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.